Tänkte att jag skulle predika från Jesaja, kapitel 6. Jag gillar Bibeln. Och jag gillar när det finns svåra texter som man kan försöka förklara och bena ut vad som står där, vad det betyder för oss idag. Och det här är någon sån text, Jesaja kapitel 6, där man till en början känner så här att vad betyder det här för mig idag? Liksom? Jesaja får se in i himlen. Han får se konstiga änglar. Och då känner jag så här att jag ser det som en utmaning att försöka hitta de här guldkornen i texten. Och jag tänker liksom bara i all enkelhet så läser vi texten. Och så går jag igenom vers för vers. Och så får vi se vad vi kan lära oss. Kanske är så att genom det budskapet som Jesaja fick, eller den fick vara med om, så kan det tala in i ditt liv också. Så vi börjar med att läsa de tre första verserna. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med två flög de. Och en ene ropade till en andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Okej, det här kapitlet, det börjar alltså med att konstatera att kung Ussia har dött. Det var det första som stod. Och därför vill jag stanna vid kung Ussia. Vem var han liksom? För det har med texten och budskapet att göra. Han var en kung som regerade i Juda i 52 år. Han blev kung när han var 16. Och ni vet att alla kungar i Juda och Israel får någon slags omdöme av Herren när de har dött. Eller så. Och Ussia får ett ganska bra omdöme. Det står så här. Ussia var 16 år när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Amasja hade gjort. Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Och så länge han sökte Herren lät Gud det gå väl för honom. Så vi konstaterar att han verkar ha varit en bra kung. Han gjorde det som var rätt. Och nyckeln till att Ussia gjorde det som var rätt var ju att han sökte Herren, står det. Och det är viktigt när vi tittar på ledare. Man måste inte göra precis allt rätt. Man måste inte höra Guds röst till 100%. Men man måste söka Herren i allt. Det är viktigt. Sen när man misslyckas hit och dit, det är en annan sak. Men Ussia var öppen för att söka Herren. Sen vilka svar man får eller hur tydligt man hör svaret, det är en annan sak. Men Ussias hjärta var inställt mot Gud. Och det tycker jag är en nyckel för ett bra, gott, sunt, andligt ledarskap. Men vi kan också läsa att tyvärr i slutet av Ussias regeringstid så står det så här. Men, det är alltid jobbigt när en vers börjar med men. Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt till hans eget fördärv. Han handlade trolöst mot Herren sin Gud genom att gå in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Så när man läser på lite om Ussia, då märker man att han sökte Herren, han gjorde det som var gott, han var andlig, han var sund, han tog lärdomar från Sakarja och så vidare. Och det gick väl för honom, han lyckades med det han gjorde, Israel eller Juda mådde bra och så vidare. Och det verkar som att den här framgången som Ussia hade tack vare att han sökte Herren ledde till, han började upphöja sig själv till slut på något sätt. Eller tänka för högt om sig själv. Så han gick alltså in i templet i Jerusalem och tände rökelse. Varför var det fel? Är det någon som vet det? Det var bara prästerna som fick göra det. Han tog sig alltså en rätt som han inte hade. Han tyckte att nu är jag så stor och så mäktig och allt jag gör får framgång. Så nu går jag in i templet och minsann liksom. Prästerna kan vi lära oss av deras reaktion. Alltså de gick emot Ussia. De sa faktiskt ifrån så här. Så här får inte du göra, Ussia. Skulle ni våga göra det? Tänk om en ledare i er församling begår övertramp, så att säga. Gör saker som han faktiskt inte har rätt att göra. Skulle ni våga gå och säga till han då, som vanliga medlemmar, så här får inte du göra. Det är kanske inte någon enkel sak. Framförallt inte man har mäktig kung framför sig. Men prästerna vågade göra det. Och de hade Gud på sin sida, för de hade helt rätt. Han fick inte göra så. Och Gud, som ett resultat av det här, lät Gud Ussia få spetälska. En jättejobbig sjukdom. Och som i Moselagen innebär att man måste bo isolerat. Så han fick resten av sitt liv bo i ett litet hus isolerad från människor. Som ett straff från Gud för att han begick det övertrampet. Ja, fick en tråkig inledning på predikan, va? Men det är så här att det här jätteviktiga kapitlet i en av de mest fantastiska profetiska böckerna som finns i världshistorien. Liksom, det här kapitlet inleds med att en rättfärdig och bra kung tyvärr slutar sitt liv genom att falla i synd. Och så nu har han dött, konstaterar Jesaja. Nu är Ussia borta. Och man får en känsla av osäkerhet i den här texten. Nu har våran jättebra kung dött. Och han föll i synd. Det sista han gjorde. Vad händer nu? Vad händer med oss? Vad händer med Juda? Vad händer med mig? Tänker säkert Jesaja som är profet. Vad ska jag göra nu? Om vi inte kunde lita på Ussia som faktiskt var en bra kung. Vem ska vi då lita på? Liksom. Hur ska vi göra? Och då får Jesaja se in i himlen. Och vad är det han ser? Är det någon som vet? Jag har ju läst det nämligen, så ni borde veta. Vad ser han? En tron. Och vem sitter på tronen? Herren. Det får han se mitt i den här tiden av osäkerhet. Och att man är besviken på att ledarskapet levde inte upp till det man hoppades. Han får se att det finns en person som fortfarande har kontroll och makt över situationen. Och här vill jag också göra en, man hoppar in i vår tid idag i församlingen. Vad gör man när en ledare faller? När en ledare gör bort sig? Som var kanske en väldigt bra ledare. Som vi alla tyckte om och som vi litade på och som gjorde ett bra arbete. Och sen helt plötsligt visade det sig att det gick snett. Han föll i synd eller han begick ett misstag. Vad gör man då? Och det är inte alltid lätt att veta det. Man blir osäker. Vad ska hända med vår verksamhet nu? Vad ska hända med församlingen? Och så vidare och så vidare. Och då får Jesaja och även vi se in i himlen. Konstatera att Gud har fortfarande kontroll. Vi vet inte exakt vad som ska hända. Men vi litar på Herren. Sen är det också intressant då att konstatera att en del människor tror inte att det finns en tron i himlen. De tror inte att det finns någon som har kontroll över oss, över jorden, över universum. Men vi bekänner att det finns en tron i himlen. Det finns någon som har makt. Det är Gud som sitter på tronen. För det finns en del, kan man också tänka att det finns en del andra människor som tänker att det finns en tron, men det är jag som sitter på den. Jag bestämmer över mig, mitt eget liv, över alltihopa. Och där vill jag också poängtera att det finns en tron, men det är Gud som sitter på den. Och vi gör väl i att bekänna att det finns en Gud och det är han som är Herren. Det är våran bekännelse. Och det kan vara jobbigt, alltså, att man, jaha, så det är någon annan som är min herre. Jag bestämmer inte allt själv. Nej, det är våran bekännelse. Det är Herren som är våran herre. Sen då, om vi går till nästa vers, så står det någonting om serafer. De stod ovanför honom, står det. Och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sitt ansikte. Och med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Har vi en bild på den? Så där lyckas vi googla fram en bild på en seraf. De har alltså 6 vingar. Det är lite intressant, lite kuriosa. Om ni läser Uppenbarelseboken kapitel 4, då får ju aposteln Johannes se in i himlen. Han får se ungefär samma sak som Jesaja. Kika på det om ni kommer hem sen. Det kan vara lite intressant. Det här är alltså någon slags änglavarelse som tillber Herren natt och dag. Och nu ska vi försöka förklara här. Varför har de 6 vingar och vad gör de med dem? De första vingarna står det att de täckte sitt ansikte med. Är det någon som kan lista ut varför de gjorde det? Ja. Helt rätt svar. Det lyckades inte min församling när jag gick igenom den här texten. De visste inte det. Här är ni mer bibelkunniga. Det står i Moseboken då att Gud säger till Mose: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Och det bottnar i Guds helighet. Och man kanske kan jämföra det med att stå och stirra in i solen. Det går inte liksom, det är för starkt. Tänk dig att stå och titta på Gud liksom. Vi människor förgås på något sätt i Guds närvaro, för att han är för helig för oss. Så seraferna täcker sina ansikten på grund av Guds helighet. Men sen står det att de täcker sina fötter. Och den var lite klurigare, va? Varför täcker de sina fötter? Vad finns det för koppling till det? Någon som vet? Det finns en bibelkoppling. Den här lyckades min församling faktiskt lista ut. Det är också med Mose att göra. Mm, exakt. Andra Moseboken. Gud säger till Mose: kom inte hit. När de står vid brinnande busken och där. Ta av dig skorna till platsen där du står i helig mark. Och jag tror att det här är samma grej som om du och jag blir hembjudna till någon. När vi går in i deras hus, vad är det första vi gör? Vi tar av skorna. Vi ska inte dra in all smuts i deras fina välstädade hem, utan vi visar respekt inför att det här är deras hem. Så vi tar av oss skorna. Liknande symbolik liksom. Inför Gud så visar man respekt. Helt enkelt. Och sen de 2 sista vingarna som de flög med. Vad symboliserar det? Jag tror det symboliserar tjänstvillighet. De är redo, de flaxar. De är redo att tjäna Herren. Så fort han säger till, gå dit eller flyg dit eller gör det, så är de redo. De ska tjäna Herren. Och jag tänker att det här är en perfekt balans mellan vingarna. Med 4 av sina vingar så bekänner de Guds helighet och visar respekt. Och med 2 så är de redo att tjäna. Liksom. Först inse Guds storhet. Sen inse din egen litenhet. Men sen var redo att tjäna. Det är en jättebra liksom, symbolik tycker jag. Jag tänker nu ska vi gå till vers 5. Och läsa lite om Jesaja då. Då sa jag: ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Ja, nu kommer vi till Jesaja. När Jesaja står där inför Herren och Guds helighet, vad är det första han säger? Ve mig, jag förgås. Och det är en naturlig reaktion när en människa står inför Gud. Vi inser vår egen synd. Och tänk då att profeten Jesaja inser sin egen synd. Alltså en av de högsta och bästa och största gudsmännen som har funnits i historien. Inte ens han kunde liksom mäta sig med Gud på något, eller vad man ska säga. Inte ens han kunde vara värdig inför Herren. Hur ska då vi reagera när vi en dag får stå inför vår helige Gud? Oj, oj, oj. Vad jag plötsligt börjar känna att det här blir jobbigt att komma till himlen. Men någonstans så kan vi lära oss någonting om det här. Hur duktiga vi människor än är på att tjäna Herren, på att göra rätt, så räcker vi aldrig till i vår egen självtillräcklighet. Vi kan inte bli så heliga inför Gud att vi är fullkomliga. Vi kan inte det, hur bra vi än är. Vi måste förlita oss på Herrens nåd. Ingen av oss duger liksom, så att säga, i oss själva. Utan vi måste få ta emot Guds nåd för att vi ska kunna vara inför Herren. Om inte ens Jesaja kunde vara det, liksom, vem ska då kunna vara inför Herren? Men nu kommer det här glödande kolet. En av seraferna flyger iväg till altaret, tar en tång. Det är så varmt att inte ens en ängel kan röra vid den. Tar en tång, griper tag i ett av kolen och flyger iväg till Jesaja och nuddar hans mun. Hur tror ni det kändes på läpparna för Jesaja? Tror ni det gjorde ont? Han verkar inte säga något. Eller? Han liksom bara... Jag vet inte hur han inte kunde känna någon smärta där. Men vi förstår att det som händer här har någon form av symbolik. Från Gud så kommer förlåtelsen, försoningen. Han bränner bort synden, så att säga, ur Jesajas liv. Och han verkar kunna överleva det glödande kolet. Jag skulle inte vilja vara med om samma sak, men han klarade det. Och sen, nu ska vi gå till, nu ska vi se här, läste jag vers 8? Det gjorde jag inte, va? Då ska jag läsa vers 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Det här känner ni igen, va? Det är ett väldigt välkänt bibelvers. Har ni tänkt på att det här är sjätte kapitlet? Jesaja får sin kallelse från Gud i det sjätte kapitlet. Inte det första som han hade kunnat tänka sig. Han har alltså redan profeterat i 5 kapitel. Sen får han sin kallelse. Var han inte kallad innan? Eller var, jag vet inte. Men det vi kan lära oss av det är att även om du och jag har tjänat Herren i många år och gått till kyrkan i många år och gjort mycket för Herren, så kan Gud möta oss igen och ge oss en kallelse. Så känn inte att du som sitter här nu är för gammal eller har redan fått din kallelse för många år sedan och så vidare. Utan du kan möta Gud, du kan få en ny kallelse och så vidare och så vidare. Ta till dig det. Och sen vill jag konstatera då att något som förvånar mig ständigt, det är att vi har precis konstaterat Guds oerhörda makt och helighet. Eller hur? Och mitt i det så ber han om frivilliga volontärer. Varför frågar han Jesaja om hjälp att göra det här? Vem ska jag sända, liksom, frågar Gud. Varför kan han inte bara göra det själv eller skicka seraferna? Förstår ni vad jag menar? Varför ska Gud be om hjälp? Att frivilliga ska ställa upp och hjälpa honom och göra de här sakerna som Gud vill göra. Jag tror att Gud mycket väl kunde sända seraferna att förkunna för juda folk. Men han har bestämt att han ska göra det genom de människor som frivilligt tackar ja till Guds kallelse. De ska få gå och göra Herrens vilja. Vad kan vi lära oss från det? Att det är du och jag som ska gå Herrens vägar. Det är, alltså, visst kan änglarna göra det. Men Herren har bestämt att det är du och jag. Det är vi som får den här kallelsen. Och det är vi som måste svara ja eller nej. Som pastor kan det här vara oerhört frustrerande. Ni vet, man har sin planeringsgrupp och så bestämmer man olika saker som man vill göra i kyrkan. Och så funderar man på, vem ska göra det här då liksom? Och så frågar man om frivilliga. Så är det kanske inte så många som ställer upp som man hade velat. Och så kan man inte göra det riktigt som man hade tänkt sig. Det är jättejobbigt liksom. Men här förstår vi att även Gud sitter i den här situationen. För att vi ska kunna tjäna Herren och breda ut Guds rike så måste vi svara ja på Guds kallelse. Vi måste själva bestämma oss för att jag vill göra det här för Herren. Och vi kan inte tvinga någon att göra det. Så att tjäna Gud som vad det än är, profet, pastor, missionär, ledare, vad som helst, innebär först att Gud kallar dig och att han är beredd att sända dig och att du svarar ja och bestämmer dig för att gå och följa Herren. Men när Jesaja då fick se in i Herren, det första han sa, kommer ni ihåg vad det var? Det första han sa, ve mig, jag förgås. Men nu säger han plötsligt, här är jag, sänd mig. Hur gick han från det ena till det andra? Hur kunde han gå från att vara, känna sig som världens minsta människa som håller på att dö i Guds närvaro till att vara redo att tjäna Herren? Har ni tänkt på det? Så vad skapade den här inställningen i Jesaja? Jo, det första, han hade mött Gud. Det andra, han hade blivit överbevisad om sin egen synd. För det tredje, han hade blivit försonad med Gud. Det glödande kolet. Och nu, för det fjärde, är han redo att tjäna Herren. Och där tror jag att man kan vara på olika platser i livet. Alltså, om du känner att jag vill också tjäna Herren, men jag har aldrig mött Gud. Då kanske du behöver börja där någonstans. Söka Herren. Du kanske inte har blivit överbevisad om din egen synd. Du kanske fortfarande tror att du är rättfärdig och fullkomlig liksom. Men då lär vi oss här att inte ens Jesaja var det. Du behöver inse din egen litenhet för att kunna förstå Guds storhet. Men det får inte stanna vid att man inser att man är en syndare. Du måste också komma till läget då du får bli försonad med Gud. Nu ska vi gå in i avslutningen. Jag ska läsa de sista verserna. Han sa, gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon. Hör med sina öron. Eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Ja, här har vi alltså arbetsbeskrivningen som Jesaja får när han har svarat ja på Guds kallelse. Han ska gå och predika och ingen ska lyssna och ingen ska bry sig och det ska bara bli värre, typ. Det känns ju inte jätteroligt och hade jag fått det uppdraget när jag blev pastor i Timrå så hade jag tackat nej. Men det här är vad Gud säger åt Jesaja. Gå till det här folket, alltså judarna. Men de kommer inte lyssna. Ingen kommer vilja omvända sig. Ingen kommer det av det. Fruktansvärt tröstlöst alltså. För stackars Jesaja. Varför gör Gud så här? Jo, det här är lite svårt att förstå. Men Gud, han ska döma Israel. På grund, eller juda, på grund av deras olydnad. På grund av deras upproriskhet. Och Judas respons på, alltså när Gud ger en dom, då ger han alltid möjlighet till omvändelse. Han ger alltid tid till omvändelse efter han har gett en dom. Kommer ni ihåg Jona, profeten Jona? Han skulle gå och predika för Nineve. Och han predikade dom över Nineve. Men sen så omvänder de sig. Så det kom inte domen. Så när Gud ger en dom så finns det tid att omvända sig. Och nu ska han döma juda. Men de kommer inte omvända sig. De kommer fortsätta. Och då blir Jesajas predikan bara en bekräftelse på att Gud har rätt. De lyssnar inte på mig. Och nu kommer domen. Och det var det som, vad blev domen var att de sändes bort till Babylon i fångenskap. Och avslutningsvis då. Även om nästan alla i juda var olydiga och ville inte lyssna. Så skulle det finnas en liten, liten rest kvar. Först säger han som ett träd, som en ek. Som dessutom huggs av. Så bara en liten stubbe finns kvar. Men de lyssnade på Herren och bevarade Herrens ord. Så det är aldrig helt tröstlöst även om det är jobbigt. Det var Jesaja kapitel 6. Och nu tänker jag att vi ska be tillsammans. Och låta den här texten få liksom landa i våra hjärtan. Och få att Guds ande får tala till oss. Det kanske är någon poäng eller någon vers så här som känner att det där träffade mig. Då var det ju Herren som verkade i ditt hjärta. Så då ber vi att du får bli välsignad på det området.